Ja, här kommer del tre då.
Som är lite grann ni som frågade, ska det inte bli några lektioner, blir det bara föreläsningar? Då är det så att delar av de här föreläsningarna kommer vara ganska mycket som lektioner. Och nu kommer ett exempel på att det blir som en lektion. Vi ska gå igenom kod. Och även att vi är ju inte med nu som annars vi kan ställa ganska mycket frågor och diskutera om saker. Jag tror att som kom på rasten här och då var jag så här, vad skillnaden var mellan HTML och XHTML? Och det försökte jag väl få ut på min första föreläsning. Men för de som fortfarande funderar på det, kan ni hjälpa till? Vad kommer ni ihåg från första föreläsningen? Vad är största skillnaden, de här viktiga småskillnaderna? Vad säger du?
Valideringen. Du ja. Ordnade på XHTML att man skulle ha det här mellanslaget och sen skulle man ha det mellan slutet.
Jättebra. Just. Så att det är hårdare regler och det är egentligen att man har då så kombinerat att det här XHTML XML:s regler just mot XML:s regler. Och då är det att ni som inte har hållit på med det här tidigare, det spelar väl ingen roll, för att om ni lär er XHTML eller någonting annat, det är väl inte så så mycket lika. Men det kanske mer inte för det som tidigare har skrivit då HTML. Som Monica där.
Och du har byggt hemsidor och så sen tidigare. Och det är ju det så att om du vill gå igenom skillnaden så är det att det står ju ganska bra beskrivet i alltså kursbokens kapitel 1. Och det kan man ju tänka skulle vara en intressant tentafråga att låta er gå igenom och förklara vad skillnaden är och vad man bör tänka på. Men det står i boken och det finns i första föreläsningsbilderna till första föreläsningen. Men sen är det då att på hemsidan här under länkar till exempel, man kan ju hitta dit på flera olika sätt. Så. Jo, här. Validera dina XHTML-dokument. Den länken. Om man följer det här. Så kan man ta en inte alltför vacker hemsida. Men det här är till en av mina kurser. Så finns det mycket information här. Men då är det så här att om jag vill validera den här så tittar jag här. Ja, jag tycker det här är jättevackert. Det här måste vara det snyggaste jag har gjort. Texten är väldigt fint ordnad här. Och sen så, ja. Men validera det. Får man gå hit och kolla då. Limmar man in den länken. Och så klickar man här. Ja, titta. Congratulations, no errors. Det är en av de här lyckliga stunderna i livet. Man känner, vad duktig jag är. Men det där är svaret, Monica. Dels så ska du alltså lära dig skillnaderna rent teoretiskt. Läsa i boken, titta vad vi gick igenom på föreläsningen. Men sen är det då, men så här, kan du skriva... Det var det som var med frågan. Kan jag skriva HTML som jag alltid har gjort det? Skriv det och sen så validerar du det här. Det här är en sida som jag gjort för 2-3 år sedan. Då fanns det inte lite frågor på det här med versionerna. 1.0. För några år sedan så gjorde man så. Så att den där är XHTML strikt. Den som har de hårdaste reglerna. Och sen då den 1.1. Som väl boken utgår rätt mycket för. Sen tar man upp det här 2.0. Den här 2.0. Det är bra att det kommer nytt. Där den kommer skilja sig lite grann. Det är att. De här jag tycker var väldigt bra. Men de är även bakåtkompatibla mot äldre webbläsare. Så det går att klara. Nu ska man släppa bakåtkompatibiliteten. Så i 2.0 så är det vissa saker som inte fungerar i gamla webbläsare. Feg som jag är så kommer jag fortsätta med den här ett tag till. Men så frågan var då att har någonting som är HTML? Det fanns olika versioner av HTML där också som det slutade fram på 4.0. Men ni ska inte göra gammal HTML. Utan det ska vara XHTML. Ni får välja vilken ni vill här. Men jag tycker att var konsekvent. Bygg hela redovisningssidan och allting ska vara en av de här standarderna. Och vill ni göra det på något speciellt sätt så får ni väl berätta lite grann. Varför vill ni göra något? Men här har vi vår domare. Och när jag rättar sen, går det inte igenom den här valideringen, då får man ju om.
Hur är det med indentering då?
Det ska det också vara. Att XHTML-koden ska indenteras. Och Java-koden ska också indenteras. Ja. Men det stadiet har vi väl passerat. Nej, det kanske vi inte har förresten.
Är det precis samma indentering?
Ja, att nivåerna följer varandra. Och varför ska man stå och tjata på det? Och varför ska ni bry er om inventeringen? Jo, då är det så att om ni sen spar de bästa grejerna jag gjort här, tillsammans med de bästa grejerna från andra kurser, och sen så är det så att ni söker ett sommarjobb och skickar med era grejer, då är det samma grej att om ni inte lär er att inventera och göra koden snyggt och läsbart, ni är den första som åker i anställnings... De tar inte till intervju ens. De tänker sig, de kan inte ens inventera. Det här människan ingen ordning på. Så att gör det för er egen skull. Och likadant i framtiden när ni ska samarbeta med andra människor. Är koden inventerad så är det mycket lättare att få att någon hjälper till och samarbeten funkar och sådär. Men det har vi väl gnällt om så många gånger tidigare. Nu ska vi ha något kul, Siad. Nu ska vi gå över till Fibonacci-tal. Meningen med livet. Här, så här ser det ut. Den här koden ligger på hemsidan. Körbar. Och då är det så att om man klickar i de här radio buttons, heter de här uppe. Då kan man alltså klicka i här. Om man vill ha 3 eller 4 eller 8. Då väljer man här upp till 8. Och sen så kan man trycka på den här knappen så körs koden. Och då är det väl dels kul att det kommer lite nytt med de här radio buttons. Men sen så blir det en repetition av allt vi gjorde i höst. Eller ganska mycket som kommer som. Och jag vill kolla nu. Teoretiskt tycker jag att ni har hängt med väldigt bra. Nu ska vi se. Hur är det att läsa kod då? Och vi fastnar väl uppe vid Anneli. Men sen är det ganska bra. För sen kommer några killar som är bra på att läsa kod. Det vet jag. Och vi kan väl börja med. Det är Arthur som sitter först där. Är det inte så?
Ja.
Det här har ju du gjort riktigt många gånger. Du gjorde det frivilliga också. Och... Ja, berätta den här koden. För nu lämnar vi ju, nu är det mer praktiskt. Nu tittar vi på ren kod. Och det här har ju ni alla av er sett väldigt många gånger. Men förklara, Arthur, vad är det egentligen? Vad står de här grejerna för?
Ja, först importerar man med ett paket.
Om det står först java.avt.stjärna, varför ska man behöva importera java.avt.event sen för
då?
Ja, och vad är det vi ville åt i eventpaketet då?
Action.
Ja, bra.
Sen börjar man med
att skriva det vi vill veta nu här då, det är ju extends JFrame och implements action listener. Vad betyder de? De magiska orden är extends och implements.
Ja, extends är en ägare
från
JFrame.
Ja. Och vad är det för bra grejer som blir i praktiken om vi gör dem? Arvet och implementationen. Vad kan vårt program göra sen?
Ja, det kan ju...
Vad är poängen här? För det är inte bara för att vi ska träna och skriva. Vi gör ju det här för att få tillgång till någonting. Och... Ja, visst. För att om vi inte implementerar action listener, då kan vi skapa mycket knappar som helst. Det kommer inte hända absolut ingenting när vi trycker på dem. Och sen så är det så att extends JFrame, då är det att vi vill att programmet ska fungera som ett fönsterprogram. Och vi får ju med alla funktioner för ett fönster. Du kan ta de tre andra. Det här är väl ganska, eller de här kan jag ta. Det är private inte antal, det är vanligt heltal, precis som jag pratade om. Private Fibonacci, då är det alltså en egen klass som kommer i slutet här. Så vi har en instans av den Fibonacci här som vi ska jobba med sen. Och sen det här Private Container Query. För det var ju lite diskussion om i höstas. Och det var väl några, jag vet inte om det var Micke där. Som sa det att man behöver ju inte ha det här, eller hur? För att om man plockar bort det här med en container. Och att plocka in Get Content Pane. Så går det ju bra ändå. Men varför skulle man kunna tänkas att använda den då för? Det är inte så lätt för er att svara på, men det är väl därför man har föreläsningar för att man ska berätta någonting som är användbart.
Så är det så här, ni i första årskursen, till skillnad från den här Bosse förra året, då använde vi Get Content Pane, eller hur? Genomgående. Sen kommer jag ihåg, vi fick byta till 1,5 i början på den här kursen.
Var för den här kursen vi fick byta till 1,5?
Ja, vilket jag tror ytterligare krånglade till den här kursen förra året. Men då är det så att i 1.5 så behöver man inte göra det här med Get Content Pane. Men i 1.4 och äldre behöver man göra det. Så då är ju poängen med att om man fortfarande använder det här, då blir man ju bakåtkompatibel. För det sitter ju en massa människor som De som inte programmerar, de bryr sig inte om det här. De har inte JDK eller SDK, utan de har ju alltså JRE installerat på sina datorer i bästa fall. Då är de vana att titta på ett Java-saker. Java Runtime Environment, den mjukvara som gör att man kan köra program. JDK och SDK är den mjukvara som vi använder därför att vi programmerar och skriver Java-program. Det här är för användningsdelen. Och då är det ju då att det finns en massa människor som inte uppdaterar det här så ofta. Så att om man inte... Anledningen till att använda det här, det är att man får bättre bakåtkompatibilitet.
Ska vi titta på när det kommer sen i koden här. Och ja, här kommer ju, det är därför vi importerar swingpaketet. J-button är en knapp, text area, det är ju alltså när det är flera rader, inte bara ett textfil. Field och J-panel, det är de här panelerna som vi lägger andra saker på. Sen kommer det några nya grejer här som är... Ja, vi kan ju gå vidare här med... Är det Joakim som kommer sen? Button group, har du sett det i något tillfälle? Och det här med J-radio button. Varför ska man ha en button group för dem? Exakt. Så att i det här fallet ska alla läggas i en grupp. Och om man inte grupperar dem, då får man ju det som är mer som heter checkboxes i andra miljöer. Alltså som brukar ofta se ut så här. Och då är det ju att de sakerna har ingen inbördes relation. Men de här radio buttons, de hör ihop i grupper. Så att man kan välja bara en av dem. Medan de här kan gälla var för sig.
Ja.
Ja, det gör det. Men jag tror vi hade inte det här uppe någon gång under förra året. Nej, nej. Men jag tänkte att det blir väldigt tråkigt med den här föreläsningen, tror jag, om man inte lägger in någonting nytt ska man väl få. För att det var en fråga, hur mycket ska vi gå igenom med grafiska komponenter nytt? Och det, dels så tycker jag att den biten lyckades det väldigt bra med själva. Men någonting mer kan man väl lägga till. Och J-Radio Button är väl ett exempel på att i det här swingpaketet, det finns ju otroligt mycket fler saker att gräva fram. Men det är ju nytt för de flesta av er. Ja, Joakim, de här raderna som kommer sen här. Ja. Ja, det kommer en egen metod. Det där med super då, vad är det för något? Ja, och vad är det egentligen, vad är det i basklassen vi anropar och vad är basklassen? Ja, bra, bra. J-frame är basklassen och med super, vad i J-frame anropar vi då? Nej. Super är ett ord som är en referens till basklassen. Men om vi skriver så här super med parenteser efter och skickar in ett argument. Vad är det vi riktar oss till i basklassen? Och varför jag fastnar här, det är för att det här ska ni göra i uppgift A. Jo, det är att super på det här sättet att
jag tar den borta.
Man skriver väl uppe i dialogrutan där föreläsning
3 blir. Ja, visst. Det är jättebra. Visst. Vad det händer i praktiken, det är två saker. Vi ska ta, vad är den praktiska följden av det hela? Men vad är det teoretiskt vill vi förstå, om vi ska förstå vad vi verkligen gör här. Det praktiska är precis helt rätt som precis nyss sades. Det är att i vårt fönster så är det här föreläsning 3 skrivs ut. Det är det som är följden av. Det kommer skrivas ut som en titel här på fönstret, föreläsning 3. Det är därför vi gör det. Men sen är det själva ordet super där. Och då är det så att super i sig, det är alltså en referens upp till en basklass. Om vi har en basklass och sen har vi några ärvande klasser. Klassen A där, klassen B och klassen C här. Super använd i den klassen eller den klassen. Det är alltså en referens upp till så att vi når den klassen eller från här upp till basklassen. Det är ena saken. Men sen, det som står i koden, det står ju så här super, så, och sen så finns det av någon form av argument, en liten textnot. När det ser ut så här, med parenteser efter, vad är super då? Vad? Vi provar med Joakim igen. Vi kan prova med Johan då, tills framför. Jo, man anropar basklassens konstruktor. Och i det här fallet är det inte jätteviktigt att göra det. Man skulle kunna ta bort den här raden. Man skulle kunna sätta dit titeln på något annat sätt. Men i er uppgift A så kommer ni ju träna på det här, precis som vi gjorde i höstas, att bygga en liten klasshierarki. Eller hur, Micke? Du har börjat med det där. För då blir det lite grann, visst blir man tvungen att anropa på det sättet. Så att det är väl bra att det är med här. Som Joakim sa där uppe, så är det här är bara ett anrop till en metod. Och den kommer väl alldeles strax. Ja, här kommer den. Och sen så, nu är den dator nästan i vägen. Du som kommer efter Joakim, ska du börja och berätta de här tre raderna. Vad händer? Vad är det som börjar på första raden till exempel? Ja. Och det här korg lika med get content pain. Ja, den kanske inte, jag kan ta det. Det är det här att om vi ville vara bakåtkompatibla med 1.4, så är det att vi hämtar in den här content pain som är i, ska vi prata med om det för att få det sen. Det här med model of view som vi hade med på föreläsning 1. Att vi delar upp logik och utseende för fönstret, så blir det bakom det visuella, så är det så att vi har en del här som är M. Och sen view-delen, där vi lägger alla komponenter på ett ställe. Och då är det för det här, den här get content pane. Det är sättet att få tag på det ställe där vi ska lägga in våra komponenter. Vi kan ta nästa, du som har mösta på det uppe. Korg.setlayout, och så skickar vi in new border layout. Vad gör vi då för någonting? Nej, det är precis, nej, vi sätter en layout. Men vi kan ta den person som kommer efter här. Om vi på vårt fönster sätter border layout, vad händer med fönstret då? Ja, hur kommer rutorna, hur ligger rutorna utplacerade då? Bra, visst. Vi har north här. Vi har west här. Vi har south här. Och väldigt överraskande east. Sen har vi center. En av de här standard layoutmodellerna som, om ni på andra kurser läser lite grann om design och layout, kanske retar upp er lite grann på. Men en anledning till att man har byggt den här modellen i Java, att den används så väldigt mycket, det är att den här funkar väldigt bra om man ska skriva någonting som ska visas på väldigt olika datorskärmar. Man kanske har så här liten sak, skärm. Och så kanske man vill ha någonting som är 23 tum. Så ser det ju annars väldigt olika ut. Att sydpanel är lika med new J-panel. Det är ju så här instansierar man alltså en J-panel. Och vill man skapa en knapp, ja, new J-button visade valda antalet Fibonacci-tal. Det var den här knappen som låg i nederdelen på fönstret man kan trycka på.
Ja, vi kanske ska gå vidare. Vem är det som kommer sen då? Ja, det är du där. Det som kommer nu, knapp ad action listener och sydpanel ad knapp och korg ad south sydpanel. Kan du ta de tre raderna och förklara? Visst. Och visst menar att vi ska lyssna här i det här fönstret. Sydpanel ad knapp då? Ja. Och sen så är det att, vad gör vi på raden under? Det här är lite fel på syntaxen, så jag kan ta den själv.
Eller, det är inte fel. Det där funkar. Men det som Bosse frågade, är det här nytt från 1.5 det här programmet med Radio Button som... Nej, det här programmet har jag skrivit för ganska länge sedan. Och då är det så att... då gjorde man, så här gjorde man under ganska många versioner i Java. Core add south sydpanel. Men hur man egentligen, om man vill skriva på det moderna sättet, så är det så att add, så skriver man istället så här nu för tiden. Sydpanel. Och sen så skriver man border layout. Punkt. Border layout. Punkt. South. Att man använder en konstant ifrån border layout. Men det här fungerar fortfarande. Det kan vara ganska bra, för att om ni tittar ute på nätet eller lånar lite äldre böcker, så är det bra att veta att det här är ett annat sätt. Så här skrev man innan man kom till den kloka insikten att det här är mycket bättre. Så det här är just en uppdatering. Men vad det betyder i praktiken, det är att i söder, längst ner i fönstret, så lägger vi in den här panelen som har en knapp på sig. Och den här koden kan ni väl ta bara, om ni inte orkar göra mer med den, så kan ni väl ta och byta lite plats på knappen och sätta lite snyggare färger och ja, sitta och latcha med den här. Känns det självklart det här, så du var bara glad och känns så här, jag har vad jag behöver. Och kan börja jobba med att titta på uppgift A istället. Men är det grejer som, det som känns, inte känns självklart här, då får ni ta en liten titt och repetera lite, tror jag. Så där skapar vi en text area. Och då kan vi kolla med... Ja, nu kommer nästa kille. Har du varit med nu på slutet då? Jag tänkte fråga dig skillnaden mellan en text area och ett text field. Vad är det för skillnad mellan de två? Nej. Längst ut på flyen där. Ser jag inte... Är det Jonathan eller vem är det? Nej. Men du där... det finns JText field och sen finns det JText area. Vad är det för skillnad mellan de två? Nej. Om vi går ner igen, du längst ut där då. Ja, och text area är? Ja. Ingen jätteskillnad, men dock en skillnad. Men det viktiga är väl att ni kommer in i det här mönstret att man skapar. Det här får man sedan referensvariabler. Den här heter TA. Nu kommer kanske lite roligare grejer då. Vi går ner till, vad heter du, Soraya, var det så? Ja. Förklara, vad är det här som kommer här? Ja visst. Och om vi skriver in det här 255 255 på RGB. För det är precis som i HTML. När vi hade föreläsning två år, förra föreläsningen, då skrev vi det här i hexadecimalt. Men det är fortfarande samma system. R. Och de här två pennorna man inte ska använda när man föreläser i stora föreläsningssalar. För att det är ingen som ser. Speciellt grönt.
Vi gör sådär istället. R, G och B.
Ja, Soraya, vad blir det för färg då? Om vi har 255 på både R, G och B, vad blir det då?
För att, precis som du säger, det är helt rätt. Vi sätter färg på bakgrunden. Men frågan är bara, vad blir det för färg? Det tycker ni båda två att det blir rött. Ja, jag tror vi måste ha en second opinion här. Monica, vad blir det för färg? Ja.
Hostöverrörelse alltså medieteknik, har ni gått igenom färgen här?
Ja.
Och för att förstå man egentligen grundprincipen, då är det att det är precis samma sak som på förra föreläsningen.
Färg på ljuset är ju maximalt ett par rött, grönt, blått som blir det alltid vitt.
Ja. Fullt värde på alla här så blir det vitt. Skulle jag göra så här istället? Och ta sätta 0 här, 255 och 0. Så Joakim, vad blir det färg då? Då blir det grönt. Och sen den här som jag hade uppe förra gången, kan vi ta den med de här värdena istället. Alltså om jag skriver 255, 255 och 0. Så du sitter mellan Micke och Ingrid, vad heter du?
Fredrik.
Vad blir det då? Den svåraste. Det svåra för den
med... Nej, jag vet inte, måste tänka så. Nu gul.
Ja. Alltså rött plus grönt blir gul. Men det här kan ni väl bara byta lite värden.
Jag har en fråga. Mm. När man räknar inte datavärden, så är det ju rött, gult och blått.
Mm. Därför att ljus som färg är annorlunda. Ljus som färg bygger på att det finns våglängder. Som hur, alltså när ljuset bryts, som när Farmer Newton en gång satt upp sina prisman och som regnbågen. Och då är det så att om man tittar på en regnbåge ute, så är det ju så att då ligger mellan rött och grön, så ligger gult. Och om man börjar på...
Jag har ingen
färg,
utan
det är
inte alla
längre. Utan att jag tror att man lärde sig lite, när man var liten, kanske gick på dagis eller lekis eller vad det har hetat de åren, så är det så att då har man lärt sig hur man gör när man blandar vattenfärger, att man får visa grejer ut färger. Men i, om man börjar 380 nanometer, det är alltså våglängden för allt ljus bygger på att det är vågor där. Om ni vill veta mer, om ni tycker att det här är spännande, så finns det alltså två extra föreläsningar strömmande på föreläsningssidan. Där jag går igenom sådana saker och pratar om det i några timmar. Men man kan ju ta kortfattat så är ljus är en elektromagnetisk vågrörelse samtidigt som det är en ström av fotoner. Så noga behöver vi inte vara, men vi ska ha den här vågrörelsen. Nanometer, det är jättelitet. Hur litet är nanometer? Har du någon aning innan det går? En nanometer?
Nej.
Nej.
Millimeter.
Sitt iväg då. Om en millimeter är alltså... Vi har alltså mikrometer här emellan. Så jag kommer in på lite andra saker. Och sen har vi millimeter. En millimeter har vi ett förhållande till. Vi vet att det är ganska litet. Hur litet är det om vi ska försöka skriva om det i de 10 potenser som man har försökt lära er på gymnasiet någon gång? Att en mikrometer är 10 upphöjt till vad? Vad säger du, Micke?
Det här är 10.
Nej, 10 upphöjt till minus 3. Det är en tusendels meter. En mikrometer är 10 upphöjt till minus 6. En nanometer 10 upp till minus 9. Då börjar jag förstå att det börjar bli ganska små svängningar i den här vågrörelsen. Yeah. I 380 nanometer, då är det här borta. I ena änden av det mänskliga tidsfönstret.
Andra änden, det är runt 800 nanometer. Och de är mänskliga tittfönster, då menar man så här, vad kan våra ögon se? Om vi var lite andra utrustade så skulle vi kunna till exempel på den här sidan här. Och då tror jag att det skulle vara en väldigt skräckfull upplevelse att ta en promenad in i Stockholm till exempel. Att vi skulle se det som kommer här. Till exempel infrarött ljus. Och sen kommer alltså radiovågor. Och jag tror vi ska vara glada nu för tiden att vi kan se de här sakerna. För att då skulle vi se alla styrsignaler till trafikljus från ambulanser. Vi skulle se vad som händer mellan mobiltelefoner och radiovågor. Vi skulle se allt skräp som ni har skickat här med era datorer via radiolan här. Men vi ser bara hit. På andra sidan här har vi alltså ultraviolett ljus. Vi har alltså gammastrålning. Och det är att ju mindre de här blir, desto mer energirika är de. Så här på den här sidan är ju rent skadligt. Det är som gammastrålning efter en atombomb. Då blir du väldigt skadade. Därför att det här är väldigt stark energi. På den här sidan här, det är därför vi använder sådana här saker i mikrovågsugnar, mobiltelefoner eller i mobiltelefoner. Nu är det ju när det gäller mobiltelefoner så håller man på att diskutera väldigt mycket hur skadligt det är. Hur nyttigt det är att trycka det här mot huvudet. Det tänker jag inte ta upp. Men att det är mycket lägre energi här. Så att hade mobiltelefonerna byggt på gammastrålning så hade vi definitivt varit skadade i hjärnan allihopa. Mycket värre än vad vi redan är. Men här kommer de då. Då är det så att ordningen här är alltså att det börjar på violett ljus. Det där det börjar. Och sen kommer blått. Och sen så kommer alltså grönt här. Någonstans runt 600 nanometer ligger grönt. Och sen kommer gult här. Och upp mot 780-800 någonting. Då kommer runt. Och det blir samma ordning som det är på regnbågen. Om man tittar på den. Det blir så man ser. Och då är det så att när det gäller våglängder, så att om det här är 750 någonting och lite till för rött och det här är 600. Så att någonstans mitt i mellan här runt 700 någonting, där ligger gult. Så om man tittar på det rent fysikaliskt och tråkigt sätt till att färga, så kan man ändå acceptera att rött och grönt, gult är frekvenserna emellan där man blandar. När man blandar vattenfärger, så kan man måste prata med någon lärare som är bra på färger. För sånt är inte jag så bra på.
För de är djur, har de samma synsätt som vi? Eller ser de på sidan av
dem? Det är väldigt, ja, det är alltså otroligt intressant fråga. När jag gick det här på KTH på Vallandavägen i datografik, så då blev de osams om det där. Hur rådjur såg färger. Och jag tyckte bara fascinerande att människor kan sitta på högskolan med och bråka. Det var en sån här kurs med ganska många doktorander. Men det var en annan person som var jägare. Han hade otroligt mycket teorier om hur rådjur såg. Men man vet väl att alltså, olika djur ser annorlunda. En hel del djur ser bara i svartvitt. De har gråskala.
Jag har hört att katter kanske inte är rätt typ, om man har en fjärrkontroll. Att de ser alltså strålen mellan fjärrkontroll och fjärrkontrollen.
Ja, det är därför de tycker... Alltså katter är inte så roade av varken stereoanläggningar eller tv att... Du får inte fastna för länge. Men de katter har även utökat hörsel, va? Och det finns alltså en gammal skiva med 10 years after. Den spelar en sorts rockmusik. Och då finns det ett ljud mellan två olika låtar som människan hör det ganska svagt. Men när katterna hör det så springer de ut i lägenheten och springer och gömmer sig.
Jag har frågat.
Ja.
De säger också att
mobiltelefoner skickar
ut strålar.
Mm.
Som också är inte bra
för människan.
Nej. Man är
på den här sidan,
tack och lov. Ja, men de säger att det inte var farligt.
Jag säger att det inte är farligt, utan jag säger så här att det är mindre energi i det här. Det vore mycket värre att vara på den här sidan. Var på den här sidan så behöver vi inte ens prata om det. Vi vet att det skulle vara jätteskadligt. Det skulle vara liksom, man skulle få fängelsestraff om man byggde en telefon som använder det här. Minst. Man skulle inte få sälja telefonen heller.
Men hur farligt det är, man vet inte. Här i Stockholm är det inte...
De har inte hittat det. De kan inte påvisa direkt att det är verkligen så.
Det är ju så att, det är på något sätt att vi är den första generationen som använder mobiltelefoner. Så att när vi blir riktigt gamla så kan man titta på oss kanske mycket stryk jag tar det. Ja. Sen är det här i Stockholm, man tittar på när man forskar på den här saker. Så att i Karolinska så finns det en forskare som påstår att det här är inte så skadligt. Sen finns det forskare på Huddinge sjukhus som säger att det här är ofarligt. Och jag har varit en gång på att lyssna på en debatt när de skällde på dem. Och svårt att säga. Det som du frågade om med färgseende, så är det väl någonstans att djur brukar reagera väldigt starkt för gult. Det är därför när det var mycket rådjur nu, att de gick in i trädgårdarna och åt upp blommor. Så de gula blommorna var kvar, för att gult är deras varningsfärg, att det här är giftigt.
Men nu tror jag inte jag får lämna ämnet mer faktiskt. Utan vi måste gå tillbaks och kanske ta på någonting lite tråkigare här. Om ni tycker sådär här är roligt, så det är en ny kurs. Den heter M-spel nu. Mediateknik för spelutveckling. Och i år så är det 6 stycken från ITK-linjen som går den kursen. Och då håller vi på 4 veckor med sånt här. Den kan ni välja sen på år 3.
Det var ett snyggt sätt att komma vidare, va? Det här är mer handgripligt. Vad säger du, Christian? Vad gör vi här med vår textarea? Ja, och då finns det alltså en klass som heter New Dimension också. Men då är ju alltså, om det där är RGB-värden, de här värdena här, 200-175, vad är enheten för dem?
Det är XY-pixlar.
Ja. Och det kan, behöver vi inte göra så stora utvikningar om, för det vet vi precis vad det är. Det är antalet pixlar i X och Y-led. Sen lägger man in den här, center, det är i mitten. Jag skulle kunna skriva om det till borderlayout.center, men den ska in i mitten i min korg. Nordpanel, New Gay Panel, skapar jag en ny panel till. Och det här börjar bli lite tjatigt, så att det är väl tur att det kommer någonting nytt här. Jo, vad kommer det nytt? New Button Group, och det betyder att alla mina radio buttons här, de ska alltså grupperas så att de hänger ihop. Och kanske om jag sätter ett kryss här, eller markerar den först. Och sen när jag markerar den här, så ska den här markeringen försvinna. Och det är den markeringen som försvinner. Om jag inte grupperar dem, då skulle jag precis kunna markera alla här. Och då försvinner ju poängen med det hela.
Så grejen är att vi ska alltså lägga ihop dem i en grupp.
Men vi skulle alltså kunna, i ett annat system, kunna vara intressant att ha, där kan markera alla. Men det är inte fallet, inte det här programmet. Här ska vi ha en grupp. Och det här vi pratar om är fältarrayer. På det här sättet så initierar vi new radio button. 10 stycken, lägger ihop dem i en array så att det är lätt att komma åt dem. Vi vill jobba rationellt med de här. Det var lite farlig strålning som kom där. Ja, fårloopen. Och nu ser den väl värre ut än någonsin, höll jag på att säga. Eller vad säger du, Joakim? Kan du uttolka, vad står det? Fortfarande har vi, precis som Micke sa tidigare, samma beståndsdelar. Initieringsdel, villkor och förändringsdel. Men vad är vad här då? Vad är förändring, vad är initieringsdelen? Skulle behöva den här laserpekaren, här vet inte var den finns. Ta den här. Traditionella pekaren. Ja visst, initieringsdelen, den går fram till första semikolonet här. Och det är ett vanligt komma här emellan. Och det betyder att jag får alltså göra flera saker i varje del. Tidigare har vi alltid bara initierat en sak. Men det här visar att vi kan initiera flera saker i samma loop. Det är tillåtet. Jag säger inte att man ska frossa med det här, men det är bra att veta att man kan göra så. Sen är det då, ska vi se, Louise, vad är villkorsdelen här då? Visst. Den slutar här, i mindre än 10. Och sen då i förändringsdelen, Sara, vad är förändringsdelen? Ja. Så att det är ett komma emellan. Vi gör två saker. Vi räknar upp både i och j. Och då är det så att i radio i här, med index i, så lägger vi in. Jag skapar nya gay radio buttons som ska, som där jag alltså då skickar in och döper dem till med J som också börjar på 0. Så att 0 kommer i nollte indexet. Sen det som är lite viktigt att koppla ihop, det är att i den här array här då med I, för varje som jag skapar, så jag set action command med alltså också döper dem till J. Det här är mitt sätt att jag kan komma åt varje knapp, så att jag måste ju kunna särskilja de här sen när jag ska läsa av dem. Och sen ska de alltså grupperas. Så i min radio button group add, där lägger jag i till, så att den snurrar runt här 10 gånger. Och för varje nytt varv så lägger jag till en. Men att jag har med set action command, så att det går att kunna plocka in vad man gör här. När det är klart, så jag lägger in varje i min nordpanel. För att som ni såg i fönstret här, så är det ju att längst upp till här i fönstret i norr, enligt en border layout, här uppe läggs mina radioknappar ut 10 stycken. För meningen är sen att vad man väljer här är ju alltså att om jag klickar här, så är det att jag vill ha ett visst antal Fibonacci-tal utskrivna. Och då är det då att det som skickas in här, så får jag en liten siffra bredvid. Så att det står alltså att om jag ska ha 3 stycken här, så står det en 3 bredvid. Och ja, set selected true. Vad kan man tänka sig att man gör här då? Vad tror du, Bosse? Vad gör man med det här? Om jag väljer den sjunde knappen här. Ja, och då är det så att det här,
då är det att när jag så, förlåt, så jag ska inte sitta där. För att därför att jag börjar, det är därför jag börjar räkna med mitt i på 1, inte på 0. Så är det att jag får de här så att de är alltså 1, 2, 3, 4, då står den ut på 5, 6, 7. Och när jag kör set selected true, då markerar den här, så att de användaren inte gör någonting, utan bara skriver ut. Då får man alltså de 7 första Fibonacci-talen utskrivna. Så jag sätter ett värde som startvärde för programmet.
Lägger in det där uppe i norr. Och sen, ja, den här lilla grejen, har set visible is true. Vad säger Micke där? Vad gör jag då? Ja, för att annars är det så tragiskt att den kan vi ha byggat helt fönster och det syns ingenting. Och nästa då tar vi till Eva här. Den här härliga ramsan. Set default close operation, exit on close. Vad gör den raden?
Den stänger ner fönstret.
Ja. Och är kanske också lite viktigare i äldre versioner innan JDK 1.5. Men då kan man alltså alltid klicka på krysset och det stängs ner. Det var själva gränssnittet. En hel del. Men så blir det ju ganska ofta. Och det är ju både uppgift B och C ska ju lösas med grafiska gränssnitt. Ja, vad kommer nu då, Liselott? Jag kanske ska, Kristoffer får inte klara sig så lätt undan. Berätta här, action performed. Och den där raden.
Ja, men han har då så.
Ja, och den här första då, if i get source lika med knapp, vad kollar jag då?
Om någon har tryckt på
Knapp.
Ja, knapp.
För jag skulle kunna ha alltså knapp 1, knapp 2, knapp 3. Så jag vill liksom kolla, var är det som det har hänt någonting? Jo, det är på knappen. Ja, den här var väl inte så lätt, Liselott. Det var nästan en otrevlig fråga på. Men kan vi kolla hur mycket, om du försöker tolka de här två raderna hänger ihop. Det börjar här. Det första, om du tar det första så kan jag fylla i sen. Antal är en vanlig int. Och vad gör vi? Jo, det är så här att i grupp, det är vår button group. Det är hela grupperingen av radioknappar. Då är det så att den här gruppen, den ligger i Java som en klass som heter button group. Det skrev jag att det är en klass, för det börjar med stor bokstav. Sen kan ni lika med att det här är en klass. In i den klassen button group så finns det då alltså en metod som heter getSelection. Och precis som att jag på förra bilden här valde att setSelected till true här, sjuan, så är det, när jag gör det här anropet att är sjuan markerad, så är det så att den här getSelection, då hämtar den in vilken är markerad. Och getActionCommand. Och då är det så att när det här alltså returnerar som en sträng, så är det med integer parseInt som jag gör om det till ett heltal. Men det var inte den allra lättaste frågan du fick. Men det är så här man gör för att alltså plocka in värdet och se att det är den sjunde knappen som är markerad. Och jag vill gå vidare sen med det här värdet. Får jag in en sjua här i antal, så ska jag sen gå vidare och vi ska alltså skriva ut just sju stycken. Vi ska skicka sjuan vidare på ett sätt som kommer här. Nämligen att i den här klassen Fibonacci, och då ska vi bara markera att den här klassen har jag skrivit, Fibonacci, det är en egen klass. Button group däremot, den ingår i språket Java. Så att det här är en färdig klass från Java. Medan Fibonacci är alltså en som jag har skrivit. Som några av er skrev här för att komplettera till tentan. Det är bra att komma in. Ja, det här är ett konstruktoranord. Skapa en ny klass Fibonacci och skicka som inparameter in det värde som finns. Så att när någon klickar på knappen här på programmet. Här nere ligger knappen. När någon klickar här, då hämtar vi det värde som har markerats här uppe. Om det är en sjua eller vad det är. Hämtar in det värdet.
Och sen för att kunna skriva ut de här Fibonacci-talen, så skapar vi en ny klass Fibonacci. Konstruktorn ska in ett heltal. Det får det där. Och sen så är det så att i TA, vår text area,
det är ju den som någon sa där uppe. Det är en sån här textyta där vi kan få ut flera rader. Det här är mitten. Så här kan vi liksom skriva ut då. Första talet, andra talet, tredje talet, fjärde, femte, sjätte, sjunde. Efter en rad.
Sätter man själv ett stort text.
Alltså hur man...
Sätter man själv ett stort text.
Ja, det var den frågan som Christian svarade på när vi hade TA Set Preferred Size View Dimension med pixelangivelsen. Så det du skickar in där, det är med Set Preferred Size. Då talar du som programmerare om att så här många pixlar tycker jag ska vara i X och Y-led. Och sen är det alltså Layout Manager som alltså slutligen bestämmer exakt hur stort det blir. Men det du sätter i Set Preferred Size, det är oftast fallet. Så självklart är det svårt att sätta ett mått som blir passande stort. Vilket i uppgift B är någonting ni ska tänka på när ni ska skriva ut de här djuren sorterade. Till exempel Pelle som gjorde uppgiften, han gjorde rutan lite för lite så det inte syntes. Han fick göra om den. Men att det här är liksom små i utkanten av programmering. Men självklart är att går man här på IPK-linjen så era styrka ska ju bli att kunna skriva användarvänliga program. Vi ska bli bra på det här med granskning, inte för att ni känner till det. Det ska inte bara fungera, det ska vara trevligt för användaren.
Sen är det då i Fibo den här toString, den här allmänna metoden. Och du kan väl kolla med, det gjorde väl du Eva, du gjorde en sån här uppgift. Vad är two-string? Vad är speciellt med den metoden egentligen? Det är inte alltid man anropar den så här explicit. Kommer du ihåg, var kommer den ifrån från början? Ja, det var ingen lätt fråga. Jo, det är så här, two-string, om den finns i den gemensamma basklassen i object. Och den kan man överskugga. Då får man en utskrift av klassen som ser ut enligt hur man har överskuggat den här two-string. Ja, ganska, även om det var inte så mycket kod, så det här är ju inte lättläst. Och här på slutet kommer det lite nya grejer. Bara för att visa att det finns så mycket mer i språket Java än vad vi hann gå igenom i höstas. Det finns otroligt mycket mer. Det här är ett litet smakprov som kanske inte är världens mest användbara. Men har vi väl börjat med Fibonacci-tal så kan vi fortsätta ta till. Eller hur, Sead? Vi som tycker om det här. Sead, ska du berätta här då med det som kommer här? Jo, den anropar. Och vilken typ av anrop handlar det om här? New FT.
Ja, FT är Fibonacci.
Nej, vi ska komma till den här Fibonacci snart. Det här är alltså F3, det är namnet på hela det här programmet för föreläsning 3. Så att det här är ju vår static void main, den metod där vi alltid börjar köra. Och när någon startar programmet, det första vi gör, det är att vi alltså skapar en instans av det här F3. All den kod jag har gått igenom hittills skapas då. Men det här måste vi titta vidare på, som den sista delen här. Det är att hur ser den här klassen Fibonacci ut? Och varför kommer de här Fibonacci-talen att skrivas ut när någon trycker på knappen? Och det blir så här att Fibo lika med New Fibonacci med antal. Varför kommer 7 Fibonacci-tal att skrivas ut? Den koden kommer här som en sista liten efterrätt på dagens meny. Och nu har det väldigt lite med språket Java att göra. Förutom att jag använder språket Java för att skriva en helt egen klass. På samma sätt som att ni ska skriva egna klasser för cyklar och mopeder och lite annat skoj här i uppgift A. Då börjar vi med en private int antal. Och då tänker jag bara säga att kraven på datagömning, det är minst lika hårt nu som på ITKP1. Det ska vara private framför attributen. Och en string. Nu är det här gamla bekanta. Int och string. De känner vi till. Public Fibonacci. Då ska vi bara ta det här en sista gång så att vi... Vad säger du, Louise? Vad är det som börjar? Om klassen heter Fibonacci, vad är det som börjar här? Jo, Åsa, det är ju... Vi tar Anneli där uppe. Ja, visst. Och om du fortsätter, varför står det int antal? Varför finns det ett argument till konstruktorn? Ja, vi vill ha det så. Därför att i anropet under action perform, då vill vi skicka in ett heltal. Och vill vi att konstruktorn ska kunna ta emot ett heltal, då får vi skriva så här. Visst antal lika med antal. Då betyder att klassens antal ska tilldelas det antal som kommer in. Kommer in en 7a då, då läggs den in så att klassens antal får värdet 7. Vilket är viktig information för att när vi sen går vidare... Väldigt kort liten trevlig konstruktor måste jag säga. Men vi måste ha den. Här kommer då överskuggningen av den public string to string som finns i den gemensamma basklassen i object. Och då blir hela Fibonacci-beräkningen inne i den här to string. Och fördelen med det är att när jag skapar en instans av Fibonacci som kan heta som så här Fibo. Om jag gör den här överskuggningen här snyggt, då kan jag alltså använda det så här. Om jag skulle till exempel vilja göra en sån här kul manöver. System.out.print
print Ellen. Det har ni alla använt jättemånga gånger. Och som argument skickar jag in Fibo. Den här distansen här.
Ja, då får jag hela den här utskriften. Då skrivs allting ut som det är gjort här. Och nu tänkte jag nu, för vi ska bli klara till klockan 12, så tänkte jag inte ta Fibonacci-algoritmen så noga. För det tycker jag att det klarar vi av redan i höstas. Men här kommer den i alla fall, att vi har ett low och ett high. För det är samma princip att det här höga, det här låga talet, de adderas hela tiden. Och att vi som princip flyttar över det höga värdet ner till low för varje varv i en K-loop. Som går enligt får int i lika med 1 plus i är mindre än eller lika med antal i plus plus. Vi ökar ett steg för varje varv. Och då är det så att alla de här uträkningarna som vi tidigare har gjort, de lägger vi in i den här strängen str. Vi ska ta den här bara, plus och tilldelning.
Var det du som, Johanna, var det du som kunde det här förra gången när det var addition och tilldelning, eller också var det du som inte kunde? Men om den här, det är samma princip, vad betyder ett plus och tilldelning? Det kan vara Nora som kunde det här.
Plus var det när man har ihop två saker.
Ja.
Inte plus är ihop det.
Nej. I, när det gäller strängar så använder ordet konkatenering. Men det är konkatenering och tilldelning, eller addition och tilldelning. Så att för varje varv så är det så att vi lägger in varje nytt uträknat Fibonacci-tal i den här strängen och bara samlar ihop. Vi ackumulerar allt i den här strängen. Och då trixar vi lite grann. De här två kan vi ta och repetera också. Backslash T och backslash N. Vad betyder de två? Vad säger Johnny? Anneli, det här är din specialitet, sådana grejer. Sen om vi ska lära dig programmera, det ska vi ta tag i sen. Men det är... berätta. Ja. Jättebra. Det är på det sättet vi formaterar utskriften. Så att det lägger sig lite snyggt här i fönstret. Vi får en tabförflyttning och vi får en radmatning. Det mäckar vi ihop redan i strängen här. Sen är det den här... kan ni gå tillbaka och lyssna på min föreläsning från P1 om ni vill ha en repetition av själva algoritmen, att high är plus lika med low och low är high lika med minus low. För det är ju själva Fibonacci-grejen. Det nya här är att vi lägger in allting i en sträng. För att om den här ser ut så här, public string to string, vad måste vi göra i slutet av den här metoden? Vad säger Johan? För att det ska bli rätt. Vad säger Joakim där bakom? Ja, det måste vara. Men vi måste även alltså, i och med att den returnerar en sträng, så måste vi alltså skicka tillbaks en sträng. Så att return str. Allt det här vi samlar in, all information lägger vi in i den här str. Och sen så returnerar vi den. Och då är det att när knapptryckningen görs här, då skapar vi den här instansen Fibo och skickar in en 7a. Och i och med att det kommer in en 7a, så kommer ju den här for-loopen att snurra då i 7 varv. Och de 7 första Fibonacci-talen med den här informationen att det även skrivs ut Fibonacci nummer och sen så värdet på det, det läggs in i den här strängen som returneras här från toString-metoden. Och sen när det kommer tillbaka då efter knapptryckningen i programmet i huvudklassen F3, så läggs det ut i text area. Så skrivs den här strängen ut. Det är ganska mycket som hänger ihop. Och jag tänkte att samtidigt så är det väl faktiskt en väldigt bra repetition av språket Java. Så mitt förslag är så här nu. För att det kommer en ny föreläsare snart. Och kanske säger så här att nu ska du vara klar. Och det ska jag vara. Så jag tycker att vi går och käkar lunch. Men ni kan ju hemskt gärna titta på det här om ni... istället för att sitta och titta på OS så mycket idag, så kan ni titta på det här, tycker jag.